Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Så när jag då faktiskt drog ut min första lön på 8000, vi hade ju ingen grundlön utan vi hade ju bara provision, så det var ju liksom så här, det var ju faktiskt hardcore att liksom verkligen sälja. Det första jag gjorde var att gå ner och köpa ett par G-Star 96 jeans och en kebabtallrik. Och då tändes det nämligen ett ljus i mig som jag aldrig har känt tidigare, där det var verkligen så här, jag kan påverka mitt eget liv. För första gången i mitt liv så kände jag, nu kan jag påverka mitt eget liv. Jag kan faktiskt ta val som gör att om jag jobbar hårt för de valen så kan jag påverka mitt liv i vilken riktning som helst. Och det har aldrig slutat. Och det är det som har räddat mig när jag också har varit sjuk nu. Att den gnistan, precis den gnistan, är det som har fått mig att inte hoppa framför tåget.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans avsnitt handlar om psykisk ohälsa. Jag har bjudit in Chris Pettersson som lidit av det i flera år och då bland annat på grund av diagnosen OCD som är ett tvångssyndrom. Chris började som säljare i ung ålder och är idag föreläsare och författare. Han har legat bland topp 100 bland föreläsare i Sverige de senaste åren. Och det har då handlat mycket om sälj, vilket har varit hans profession i många år. Men nu så är han ute och föreläser om psykisk ohälsa utifrån sina egna perspektiv och erfarenheter och vad han anser behövs för att hjälpa dem som drabbas. Det handlar om vad både kollegor och arbetsgivare kan göra för att hjälpa de drabbade. Och viktigt för Chris är att få bort stigmat kring psykisk ohälsa. Han pratar också om olika verktyg man själv kan använda sig av om man hamnar där han var för att ta sig ur. För det är otroligt viktigt för Chris att visa att det går att ta sig ur när det är som mörkast. Vi pratar om hur han mådde när det var som värst och vilken hjälp som funkade för honom. Men också vad man på arbetsplatser kan göra för att finnas där och för att förstå vad en med psykisk ohälsa går igenom. Och vad han tycker också behövs från samhället för att hjälpa dem som behöver. Jag bara sätta in mikrofonen rätt. Precis, mikrofonen är ungefär en knytnäve från munnen. Så är det toppen. Nu ska vi börja.
Vi kör igång.
Ja, välkommen.
Tack så jättemycket.
Vi körde igång direkt, du och jag.
Absolut.
Det är rätt härligt. Vi båda kan prata rätt mycket och gärna.
Ja.
Jag är så imponerad över att du har lärt mig ett verktyg redan nu.
Vad kul.
Ja, för du sitter och antecknar på din iPad.
Precis.
Mm. Precis. För det är ju så att vi båda har ju bokstavskombination som heter ADHD.
Ja, ADD är ju ADD. För mig då, precis. Ja,
men jag fick faktiskt ADD, för de säger väl det mest. Men då var det faktiskt sköterskan som sa att utåt sett kanske ADD, men inom dig så är du ADHD. Mm. Men jag hade inte utåtagerande hyperaktivitet.
Nej, men exakt.
Men inombords så
finns det.
Är det en popcornhjärna.
Ett kaos, ett lugnt kaos.
Ett lugnt kaos. Och då visade du mig, för att vi har ju en förmåga då att... när vi kommer på saker så vill vi ju säga det på en gång, så att det är lätt att man avbryter.
Exakt.
Och då sitter du och skriver ner.
Precis, för att inte avbryta, för det känns så himla tråkigt att alltid behöva göra det. Man vill inte vara den personen alltid hela tiden. Och då finns det en fördel i att kunna skriva ner någonting så att man känner så här, okej, nu behöver jag inte avbryta, men jag kommer fortfarande ihåg det viktigaste av vad jag ska säga.
Exakt. Jag är så glad att du är här. Vi fick kontakt på LinkedIn.
Ja.
En plattform som du använder väldigt mycket.
Absolut, så är det ju.
Där behöver jag också gå en skola hos dig, för jag fattar fortfarande inte vad jag ska göra. Jag bara lägger ut ibland när jag gör saker, sen kommer jag inte ihåg vad jag ska använda
där
det till.
Där kan jag säga att det finns mycket bättre personer än mig. Det finns ju, i Sverige är vi ganska duktiga på LinkedIn, faktiskt. Mm. Alltså vi är väldigt duktiga på LinkedIn. Det finns väldigt många som är väldigt, väldigt bra på det.
Men på vilket sätt skulle du säga att LinkedIn är så pass bra? För att många använder ju många andra sociala medieplattformar. Men vad är det som gör, det här är liksom en annan typ av plattform.
Ja, men alltså så här, lätt förklarat så kan man ju säga att LinkedIn är som ett Facebook fast för jobb. Men då får man ju också tänka på liksom så här, att allting i hela ditt jobbunivers kan ju finnas i LinkedIn, vilket inte finns i till exempel nätverksgrupper eller liknande. Alltså det vill säga att du kan, den här typen utav den här typen av alltså att kunna bli viral funkar ju bara om det finns ett socialt nätverk. Vi kan ju inte liksom fixa det genom att gå ut på stan eller hålla en föreläsning eller liknande. Det blir ju inte viral genom att folk smsar till varandra, utan det krävs ju chattar, gilla, dela, kommentera och så vidare, och att saker sprider sig rent algoritmiskt. Så därför så är ju LinkedIn liksom ett alldeles lysande sätt att faktiskt skapa sig själv en karriär bara genom att skriva bra saker i sitt arbetsliv. Och det är bara kopplat till sitt arbetsliv. Kolla när någon lägger ut en matbild på LinkedIn. Det blir totalt kaos. Folk liksom skriver så här, är du dum i huvudet eller? Så här, sånt här, det här passar bara på Instagram. Det här kan du inte lägga ut liksom. Så därför tycker jag att LinkedIn är fantastiskt. För att, jag menar, de flesta som söker jobb idag, de får det genom LinkedIn. Särskilt om det är de jobben som är lite mer liksom så här hard to get. Så.
Men vi ska ju prata om någonting helt annat egentligen. Men det var också via LinkedIn som du gick ut och pratade om det här. Men en till sak som jag undrar över LinkedIn, det är, alltså, vilka ska man godkänna och inte? Alltså jag tycker så här, man får förfrågningar och jag bara, ja, hur ska vi kunna jobba? Alltså förstår du, så kan man bara godkänna alla, eller ska man liksom, jag har gått på att, har vi många gemensamma typ? Ja, är vi inom samma forum? Då har jag tittat på om vi har x antal gemensamma vänner typ.
Men jag tänker så här.
Hur tänker du kring det?
Ja, men jag tänker så här. Personer som du vill ha i ditt nätverk. Personer som du vill prata med någon gång. Det måste inte vara just nu. Men någon gång att du vill prata med dem. Någon gång att du skulle kunna tänka dig att interagera med dem. De ska man definitivt lägga till och acceptera. Samma sak med människor. Att faktiskt lägga till människor som du vill prata med. Alltså det gäller ju även dig. Mm. Och sen är det ju så att ju högre upp i någon slags företagsmässig hierarkisk spot du hamnar. Och samma sak om man har varit på tv. Då kommer man ju få mer förfrågningar. Alltså så blir det ju per definition. Är du en mer välkänd eller igenkänd person så får du mer förfrågningar. Så det får man ju liksom vara beredd på. Samtidigt så är det viktigt att också sålla lite grann i sitt nätverk så att man inte bara accepterar, för att, så här, du vill ju ändå bygga ditt eget flöde. Du vill ju bygga vad du ska se. Samma sak som att du väljer, man brukar säga det liksom att så här, livets intryck är ju också ett bibliotek. Vad du stoppar in i huvudet, vad du tittar på, vad du konsumerar för filmer, för tv-program, vad som helst. Det är också det som kommer fylla din hjärna. Så att se alla intryck som du får som faktiskt någonting som du måste vara restriktiv med. Och samma sak är det på LinkedIn. Så välj ditt egna flöde med omsorg, men tänk också på att så här, vad är mina mål? Vart vill jag för någonstans? Och välj personer efter det.
Ja, jag ska försöka göra det. Jag tycker alla människor har säkert någonting bra. Så det är därför jag tror att jag står och vacklar lite. Ja. Blir lite osäker. Men varför vi pratar också om det här är ju för att du skrev ett inlägg på LinkedIn kring din psykiska ohälsa som blev enormt uppskattat och delat. Mm. Berätta.
Men så här var det egentligen, att jag hade ju under flera år dolt så att säga min sjukdom OCD och även då hälsoångest. Och för er som inte vet vad hälsoångest är, så är det ju en form av hypokondri skulle man kunna säga, fast åt andra hållet. Man är livrädd för att bli sjuk.
Och OCD?
OCD är obsessive compulsive disorder, det vill säga tvångstankar och tvångshandlingar. För att man får helt enkelt tvångshandlingar om att till exempel man är smutsig om händerna, eller att man till exempel inte ser ut som man skulle vilja göra och så vidare. Eller att man kanske har glömt att stänga av spisen och så vidare. Och en person kan ju gå tillbaka och liksom stänga av spisen och säga, ja, eller kolla spisen en gång och säga, ja, så nu är den avstängd. Eller bara säga, ja, den är säkert avstängd. En person med obsessive compulsive disorder eller OCD är ju en person som inte kan stoppa de tvångstankarna, utan måste göra tvångshandlingar. Och det är ju först när man gör tvångshandlingar som man brukar diagnostisera det med OCD. Därför att de här tvångshandlingarna är ju det som är problemet. Det vill säga att man tvättar sig själv tills man blöder. Alltså det vill säga, man förstår inte när man är ren. Man kan inte förstå det. Samma sak att du går tillbaka och tittar på spisen en gång. Sen nästa gång går du tillbaka två gånger. Sen nästa gång så står du i längre intervall. Så jag stod ju, när jag var som sjukast, så kunde jag stå 3-3,5 timme och titta på spisen. Och sen så visste jag så här, jag ska iväg på fest nu och jag är redan 2 timmar sen till den här festen. Och jag bara, jag kan inte gå hemifrån för att jag vet inte om spisen är av. Jag går och lägger mig. Jag skippar den här festen.
Och det blir så att du ser inte att spisen
är av. Nej, men det går inte. Jo, för att säga, jag ser att spisen är av, men jag litar inte på mig själv. Jag litar inte på mina egna sinnesintryck.
Okay.
Och då gör man de här tvångshandlingarna som är att man tittar, eller man har räknat. Det finns ju många personer som har räknetvång, som är så här att man räknar då 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, och 5 är ett turtal, så då håller man på med massa sådana saker också. Man gör så kallade mentala tvångshandlingar, så att man står och räknar, och då måste man räkna upp till 5, för 5 är ett turtal, 7 är ofta ett oturstal, 13 är ett oturstal, och räknar man då 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ah shit, då har jag räknat 3 gånger 5 och 3 är ett oturstal, så då måste jag räkna en gång till gånger 5. Men vad blir det då? 15, nej 20, ja just det, och då är det ett oturstal, förstår du? Mm. Alltså det vill säga, du håller ju på med den här typen av mental gymnastik skulle man ju kunna säga för att lindra din egen ångest, men det skapar bara mer ångest, alltså det skapar fruktansvärd ångest i de som har OCD.
Och så är det andra som inte ser när man mår dåligt.
Det är ju det som är grejen. Jag brukar säga det så här, när jag menar, kommer det en person med brutet ben som har gipsat benet och så säger det så här, varför kan du inte gå normalt i trappor? Det skulle man ju aldrig säga. Alltså för att så här, det ser man ju att personen inte kan gå normalt i trappor. Men en person med OCD gör ju extremt, alltså 95% av alla saker sker ju inne i huvudet. När jag var som absolut sjuka så hade jag 600 tvångshandlingar per dag. Alltså 600 tvångshandlingar per dag. Tvångstankarna var lite över 1000.
Det är helt osannolikt att ens hinna med det, tänker jag.
Men det var det enda som upptog mitt medvetande. Det var det enda jag gjorde.
Men du jobbade samtidigt?
Ja. Men jag satt ju hela tiden och så här. Du vet, när jag satt och korrläste så satt jag och korrläste mail 6, 7, 8 gånger. Minst hela tiden innan. Och då pratar vi liksom att jag korrläser hela mejlet 6, 7 eller 8 gånger innan jag kan skicka ett enda mejl på kanske 2 eller 3 rader. Det är ett sjukligt beteende och det är ett beteende som skadar dig så enormt mycket för att du lider. Alltså det är som att någon sparkar över hela själen samtidigt när du inte får kontrollera saker.
Och ingen förstår vad
ingen
vad det
förstår,
är.
Ingen vet. Folk är bara så här, men varför är du så nojig? Liksom. Och så här, jag ska också säga det, det finns ju fortfarande, vi kommer ju kanske prata om det sen, men just det här stigmat som gör att vi vet också att människor vågar inte berätta det här. Jag gjorde inte det. Jag menar så här, jag trodde ju att jag var på väg att bli psykiskt sjuk. Jag trodde att jag var tvungen att alltså, om de hittar det här eller om någon får reda på det här så kommer jag läggas in. Förstår
så du vågar inte berätta, det var därför du inte vågar berätta för
mig? Nej, visst. Jag trodde att jag var psykiskt sjuk. Mm. För jag visste ingenting om det här.
Men vad fick dig då att våga skriva det här till slut på LinkedIn?
Men då hade det gått så pass lång tid. Jag blev ju sjuk 2015. Och sen så höll jag det hemligt ända fram till 2018. Och då berättade jag det för min mamma, som ändå är min bästa vän. Mm. Så att det tog alltså 3 år av lidande innan jag vågade berätta det för en enda person. Och det var för min bästa vän.
Att och sen, gå med den hemligheten och må så är ju fruktansvärt. Och det är därför vi ska prata om det här med psykisk ohälsa idag. Och det är så fint att du, för det var faktiskt du som tog kontakt med mig och sen har vi skrivit sen dess. Men just det här då, när det här med LinkedIn, så blir det ju ändå någonting som du har hållit tillbaka så mycket, släpper du ut för så många. Vad betydde det när du fick den till slut, den reaktionen tillbaka? Eller först när du skrev den, tänker jag, hur kändes det att skriva det?
Men jag satt och funderade på det här i flera månader. Jag tror att jag har läst om den texten, ja, men minst 1000 gånger, och då är det inte så här minst 1000 gånger som man bara säger så, utan jag har läst om den minst 1000 gånger. Jag har suttit och ändrat varje ord och varje stavel, så jag tror att jag till och med, nu testa inte mig på det här, men jag tror att jag till och med skulle kunna liksom läsa upp den utan till. Och det är för att det är så mycket skam, det är så mycket nervositet, det är så mycket vad ska folk tycka, vad ska folk tänka och så vidare. Men jag visste också att någonstans att jag kommer att bli personligt utvecklad utav de reaktionerna som finns. Jag var jätterädd för att folk skulle liksom så här, kanske inte säga upp bekantskapen eller så där, utan det hade jag väl ändå på känn att de inte skulle göra, utan det skulle finnas mycket stöttning. Men när jag väl tryckte på knappen så var jag jätteosäker på om jag skulle trycka på knappen, men jag ångrade inte en enda sekund. Och varför? Jo, därför att dels så finns det ju en effekt som har framträtt i det här, att jag har känt mig enormt mycket starkare. Jag menar, den har puttat mig sista vägen in att kunna känna att nu kan jag leva öppet, fritt och normalt, inom citationstecken normalt, men alltså det vill säga att jag kan ha ett för mig bra liv. Så det var det inlägget bidrog till. Sen bidrog jag också till att faktiskt öppna dörren och att också öppna upp för andra människor att kunna ta den här dialogen. Det vill säga att jag blev en katalysator för många andra att våga öppna upp sig också. Och det är ju ännu mer hedrande, det är ännu mer glädjande, och jag får lite gåshud nu när jag sitter och pratar om det, för att jag förstod inte hur mycket människor som faktiskt känner som jag. eller känner som mig. Och det rörde mig enormt mycket att kunna hjälpa alla de här människorna. Och vi måste hjälpas åt för att göra det. Fastän det är ett ansvar som man har. Att kan man berätta sin historia så att det hjälper andra, då borde man göra det. Mm. Sen förstår jag att man inte orkar eller vill eller kan och så vidare. Och det får vara helt okej. Men kan man, vill man, så tänker jag ändå att det är bra.
Ja, och du berättar ju också din historia, det har vi varit inne på flera gånger tidigare i podden, att du berättar ju din historia när du har kommit en bra bit på vägen själv. Ja, du berättar inte när du är mitt upp i det. För att jag har också sagt det många gånger, att jag delar gärna med mig av om jag har haft en tuffare period, men inte när jag är i den. Jag behöver lösa saker själv för att känna att jag lyssnar på mig, vad mina behov är. Sen kan jag dela med mig av den erfarenheten för att belysa att ni är inte ensamma, så här tänkte jag och det här funkade för mig. Och det, jag har ju läst flera av dina inlägg, och det är ju verkligen ingen, för ibland kan man känna så här att man vill inte ha den här tycka synd om grejen, för det är inte därför man skriver det.
Nej.
Utan det är ju för att människor ska veta att det här kan funka på det här sättet, och också att vi lär oss om människor vi har runt omkring oss. En förståelse, även om du själv kanske inte bär på den problematiken, så är det viktigt att vi alla lär oss om hur andra människor faktiskt fungerar. Att alla människor är inte som du.
Nej.
Och den, eller du och jag, eller någon annan. Utan att har vi bara mer kunskap kring hur människor fungerar, oavsett om det är OCD, eller om det är ADHD, eller om det är någonting annat, så har vi förståelse för hur den personligheten är, så skulle det blir så mycket enklare i vardagen för alla.
Ja, jag håller helt med. Jag kan verkligen stryka under på varenda ord du säger. Jag tror också så här att vi människor är ju flockdjur. Alltså på så sätt att vi behöver känna en samhörighet till varandra. Alltså när man går in i den här typen av sjukdomar som jag gjorde, så blir man ju väldigt ensam. Och det är ensamheten som tar död på en. Alltså på riktigt tar död på en. Jag tror att de 1500, det är ungefär 1500 människor per år som tar livet av sig i Sverige varje år. Och en hel del personer som faktiskt går och lider varje dag. Och en stor anledning till det är också att man känner sig så ensam. Alltså det vill säga, ingen annan förstår mig. Ingen annan kan liksom känna igen sig i det jag går igenom. Men de facto är att jag tror att nej, man kan inte känna igen sig exakt i det du går igenom. Man kan inte ha exakt dina intryck. Man kan inte ha exakt dina erfarenheter. Men det mänskliga systemet är ju att vi också är en unison varelse. Kolla bara på liksom, ur ett buddhistiskt tankesätt. Vi pratade om det innan, det här med liksom, att släppa egot. En del i att släppa egot är ju också att förstå att människor är som jag och jag är som människor. Vi är en unison enhet. Vi lever tillsammans. Då måste vi också börja leva tillsammans. Och det är att dela med sig och att faktiskt våga ta emot och våga släppa ifrån. Och sen en annan sak som jag tänker på, det är just det här att jag gick ju liksom inga kurser i OCD. Jag gick ju inga utbildningar, utan det jag gjorde framförallt, det var att öppna upp mig och lyssna på andra. Det vill säga, jag blev ju någon form av autodidakt, alltså självlärd person i min egna sjukdom. Och det tror jag är liksom det andra steget, att lära dig att förstå dig själv. Lär dig att förstå hur du är. Då kommer du också att kunna få någon slags trygghet i att okej, jag förstår varför det här händer. Jag förstår varför det här händer mig. Jag förstår varför jag gör som jag gör och så vidare. Och det är första steget till förändring.
Om man vågar berätta, vilket jag hoppas på att fler och fler människor gör, så är det att jag kan aldrig förstå vad du känner eller vad du går igenom. Men det jag kan förstå är att du går igenom någonting.
Ja, precis.
Och att man kan finnas där för varandra på det sättet och vara stöttande. Och bara kunna lyssna, egentligen. För det är många gånger så att man kan inte ge råd till någon. För det är inte, det kan man gå till en coach eller en psykolog och få hjälp med. Men att man vet att jag har förståelse för att du går igenom saker. Och bara känna att någon har förståelse för det.
Oh ja.
Det är en otrolig hjälp på vägen för att inte känna sig ensam.
Oh ja,
men det jag undrar över, för det här var ju, hur gammal var du då när du 2015 när du blev sjuk?
Ja, jag är för, nu ska vi testa min huvudräkning här. Jag är 91 och jag blev 2015. Vad blir det då? 25 kanske? 20,
ja, 24. 24. Ja. Mm. Men då tänker jag så här, hade du några, liksom, kunde du märka någonting ifrån din barndom att eller började det liksom när du var äldre? Hur var du som barn?
Nej, men jag var ett väldigt nervöst barn. Extremt nervöst. Jag var väldigt orolig. Kunde inte sova på nätterna. Var ofta liksom uppe från det att jag var liksom 5-6 år och hade liksom enorma sömnproblem inför att somna. Jag har alltid tyckt att det har varit läskigt att sova, för att dels är min största rädsla att dö i sömnen, och liksom det har följt med mig hela livet, och dels så tycker jag att det är extremt, alltså, konstigt att man går och lägger sig, nu blir det ett litet sidospår, men för saker, för att ni ska förstå liksom vilka frågor jag tampades med från 5 års ålder, att jag tycker att det är extremt konstigt att gå och lägga sig och vara medvetslös i 8 timmar och sen vakna och vara vid liv igen, och blanda det då med att jag liksom har en eventuell, som sagt, liksom, jag har ett behov utav att vara aktiv, min hjärna är hela tiden tänkande, jag har hela tiden liksom massa tankar och liksom saker för mig. Jag tänkte ganska tidigt på existentiella saker, som till exempel, vad gör jag här, varför finns jag på jorden och så vidare. Jag menar, när jag var 7 år gammal så satt jag och skrev texter om så här, ja, men undra hur saker ser ut, finns himlen, finns helvetet, finns Gud och så vidare och så vidare. Och den här typen av tankar, plus då att man också är orolig och nervöst lagd, var ju inte en jättebra kombination med att jag också blev mobbad när jag då gick i skolan, därför att jag var ganska annorlunda. Jag var inte så himla, ja, men traditionellt stereotypisk som andra barn då, eller som jag upplevde att andra barn var, kanske man ska säga. Och dels så hade jag framför allt en jättestor intolerans mot osäkerhet. Jag tycker inte om i grunden att inte förstå, att inte känna att jag liksom har kontroll.
Det finns ett starkt kontrollbehov?
Ett jättestarkt kontrollbehov, men framförallt också att jag har en intolerans för osäkerhet.
Men det här med skolan då, pågick det? För det, vad jag förstår, så var det ju fram till under högstadiet, men sen började det på gymnasiet. Och när jag läste igenom det, så var det som att du var en person i skolan och en person hemma, stämmer det?
Ja, men det stämmer ganska bra faktiskt, och det är ju för att jag upplever också att min person, alltså man brukar ju prata om det här med, Thomas Eriksson har ju fått mycket skit för det här med liksom diskanalys och så vidare, men en sak som jag tycker är väldigt intressant är just det här med anpassat beteende, grundläggande och anpassat beteende, det vill säga att vi har ett grundläggande beteende, så som vi vill vara och så som vi mår bra av att vara, och sen har vi ett anpassat beteende. Och ligger det anpassade beteendet för långt ifrån det grundläggande beteendet, så mår vi inte bra. Och det finns ju liksom något klokt i det, och där var hela min skolgång. Att det vill säga, jag levde i en skolgång där jag var tvungen att ha ett anpassat beteende för att inte stöta mig med andra, för att liksom behöva då överleva, som man brukar säga. Och det låter så starkt när man säger det, men jag tror verkligen att det är så. Det är så det är. Jag menar, som jag pratade med dig om innan, slänger man in 25 stycken hormonsprudlande personer som inte har fått ett konsekvenstänk i ett klassrum, och så slänger du på lite machokultur på det, och så slänger du på liksom lite... Ja, alltså det är ju bensin där du bara behöver tända en enda gnista för att det ska explodera av massa skit, helt enkelt. Och därför hade jag ett anpassat beteende i skolan för att överleva den situationen. Och när jag var hemma så kunde jag ha ett mer grundläggande beteende, vilket jag mådde extremt bra utav. Jag fick vara som jag ville, och jag fick vara som den jag var.
Vad hände? Försökte du någon gång att vara den du faktiskt själv är i skolan, eller gick inte det?
Det är också så här att jag tror att försöker man vara den man är i skolan, så blir det lätt att man också blir nedskjuten för det. Sen är det också så här att vi människor har ju ett extremt behov av att etikettera varandra. Alltså vi vill ju att det ska vara, det är därför vi vill ha kontroll på situationen. Alla vill ha kontroll. Så att har man då haft ett beteende och så ska du ändra det beteendet helt plötsligt, då stämmer inte det överens med vem du var tidigare. Och då kommer människor att reagera på det ännu kraftigare. Alltså det vill säga att dra tillbaka det. Det är ju någon form av grundläggande jantelag. Att så här, tro inte att du ska förändras, för det ska du fan inte. Och så drar de tillbaka dig i det här liksom.
Och sen är det också svårt som en ungdom som ändå kanske är osäker på sig själv, blivit mobbad, eller även om man inte har blivit det, så är man ju ändå i en period i livet där man är på väg att bli vuxen, om man tänker som gymnasiet till exempel.
Ja.
Men man är fortfarande barn.
Ja, ja.
Vem är jag?
Exakt.
Och så ska man då gå in och säga, nej, men jag ska vara den jag är.
Mm.
Den är inte skitlätt för någon egentligen.
Ja, absolut.
Men hur gick det sen med skolan? För jag vet att du började ju jobba som säljare väldigt tidigt. Mm. Hittade du liksom en katalysator i att också kunna jobba med, för du har en enorm drivkraft, känns det som, du har en väldigt mycket energi.
Ja.
Vad betyder det att du började jobba tidigt som säljare?
Nej, men så här var det ju liksom, att jag brukar säga det, att jag kände ju att jag inte var bra på någonting. Jag kände mig som en klassisk medelmåtta, egentligen ur ordets rätta bemärkelse. Alltså, det vill säga att jag hade inte så bra betyg i skolan. Jag var inte liksom duktig på någon sport. Jag var liksom inte, jag kände mig inte bra på någonting överhuvudtaget. Hade inte känt det förrän jag faktiskt klev in i mitt första säljjobb. Det vill säga att det enda jag kunde var att snacka. Du vet att, hade jag fått ha muntliga presentationer i skolan hela tiden. Jag hade alltid straight A's eller MVG på alla muntliga presentationer. Hade jag fått ha det hela tiden i skolan, då tror jag att mina resultat hade blivit mycket, mycket bättre. För det var det som var mitt format. Men jag var tvingad in i att skriva. Jag var tvingad in i liksom att göra massa saker som inte var anpassat för mitt lärande och för den jag var. Men när jag kom till det här säljjobbet så var det som att någon sa så här: men det är ju det här du ska göra. Här får du ju faktiskt betalt för att använda den förmågan som är naturligt fallande för dig. Alltså du har ju naturlig fallenhet för det här. Och jag minns det att när jag satt i den här liksom positionen, det enda jag ville, för att vi hade inte alltid råd att köpa, eller alltid, vi hade inte så mycket råd att köpa märkeskläder och så vidare. Och min mamma och pappa slet liksom för att då kunna få den här typen av möjligheter då att kunna köpa märkeskläder. Men det enda jag ville ha var att kunna då få köpa och påverka mitt egna liv helt enkelt. Och då ville jag ha sån här G-Star 96 jeans, kommer du ihåg dem?
Ja.
Det var ju det som var det absolut populäraste då, liksom att ha G-Star 96 med 96 då tryckt på sidan av skinkan så att säga. Och jag älskade att varje dag få äta kebabtallrik. Det var det bästa jag visste. Alltså det bästa jag visste i livet var att få äta kebabtallrik. Jag hade ätit det varje dag till frukost, lunch, middag jag hade fått liksom. Så att, ja.
Och då när du började tjäna dina egna pengar, kom du dit då?
Ja, men det var det som var grejen. För när jag kom in här, så inte nog med att jag insåg att så här, shit, jag har naturlig fallenhet för det här. Så dessutom, så när jag då faktiskt drog ut min första lön på 8000, vi hade ju ingen grundlön utan vi hade ju bara provision. Så det var ju liksom så här, det var ju faktiskt hardcore att liksom verkligen sälja. Det första jag gjorde var att gå ner och köpa ett par G-Star 96 jeans och en kebabtallrik. Och då tändes det nämligen ett ljus i mig som jag aldrig har känt tidigare. Där det var verkligen så här, jag kan påverka mitt eget liv. För första gången i mitt liv så kände jag, nu kan jag påverka mitt eget liv. Jag kan faktiskt ta val som gör att om jag jobbar hårt för de valen så kan jag påverka mitt liv i vilken riktning som helst. Och det har aldrig slutat. Det har aldrig slutat. Och det är det som har räddat mig när jag också har varit sjuk nu. Att den gnistan, precis den gnistan, är det som har fått mig att inte hoppa framför tåget.
Men hur gammal var du då?
Då var jag 16.
16. Ja, 16. Ja. Men när började den här psykiska ohälsan accelerera? När blev det värre och värre?
Det kom som en smäll 2015. Då kom det som en smäll. Jag fick tvångstankar och tvångshandlingar under ganska, liksom, på grund av stressat levande och liksom, alltså så att jag stressade, jobbade mycket och liksom, ja, så. Och sen så accelererade det under 2016. Jag försökte hålla ihop mitt liv. Det gick ganska bra. Det var liksom så här, jag gick och pratade med en samtalsterapeut och grät varje gång. Jag sa det så här, jag betalar dig 1200 för att sitta här och gråta. Hoppas det är okej. Han sa, ja, absolut. Whatever you need. Liksom. Men det som var själva grejen var att sen efter det, 2017, så fick jag ju då diagnosen OCD. Och då var det ju som att jag åkte ner i ett svart hål på grund av det. Varför? Jo, därför att jag etiketterade mig som en person som var sjuk.
Så det var det inget positivt för dig att få diagnosen?
Nej. Alltså i början var det sjukt negativt för mig. Det vill säga att för tidigare så tänkte jag så här, ja, men det här kommer bara försvinna. Det här kommer inte vara för alltid. Sen när jag fick diagnosen, då var det som att någon sa till mig så här, du är sjuk. Och då blev jag sjuk.
För där är ju också så här, för själv tänker, det där är så olika hur man reagerar och också såklart på vilka diagnoser man får. Det där är en helt annan sak än just det här med, för jag vet när jag var ju 45 när jag fick min diagnos ADHD. Och jag vet att det är många som är rädda för att göra de här diagnoserna för att man vill inte ha liksom, ska jag få en diagnos för att jag inte fungerar som alla andra? Nu är det väldigt många som har den här personlighetsdraget. Men det jag skulle säga, det som jag kände var att jag på något sätt fick, först blev jag också lite ledsen faktiskt, men jag först, mest för att jag tänkte att det här är mina barn fått av mig och att jag tänkte att min mormor skulle inte tyckt att jag var så jobbig om hon hade förstått att det var det här. Men hon tyckte inte att jag var jobbig, men jag kände mig jobbig tror jag inför henne. Men det som blev skönt sen, det var att jag fick ett förhållningssätt Jag kunde plötsligt förstå, för innan så trodde jag ju att jag var som alla andra, men varför lärde inte jag mig?
Nej.
Det jag läste fastnade inte, men min kollega, han kunde läsa en gång och sen satt det. Och då kunde jag plötsligt förstå, ja men därför att jag lär mig inte på att läsa, jag behöver lyssna också. Och då blev det mycket lättare för mig sen. Alltså att jag fick förståelse för hur jag fungerar, och då kunde jag också agera utifrån det. Mm. Hur kände du efter det, att du hade fallit ner i det här svarta hålet? Fanns det ändå en hjälp i att du förstod vad det var?
Nej.
Det gjorde inte det.
Nej. Nej. Och jag ska säga, jag tycker det är jätteintressant när du berättar det här, för att det är ju den totala motsatsen till mig. Så önskar jag ju att jag hade tänkt. Och jag tror också så här att det är så som man, det är så som man ändå tänker att det ska vara faktiskt. Alltså precis så som ska vara inom citationstecken. Så som du beskriver det nu. Och jag önskar verkligen att varje person får känna så. För att jag tror att det är jättenyttigt att få sin diagnos. Trots det att jag liksom har varit igenom det här på det sättet jag har varit igenom. Så tror jag att det är jättenyttigt att få sin diagnos. För att det skapar en förståelse. Precis som du säger. Det skapar, mer information är alltid bra information. Därför att då kan du också fixade. Men det var inte så jag reagerade. Mm. Men det är ju en ganska enkel lösning på det. Och det hade ju varit att de hade också fångat upp mig. Nu var det som att jag fick en vaccinspruta liksom plötsligt i armen. Och sen så bara, varsågod och gå hem. Och jag vet inte liksom så här, ja men jag kan ingenting om det här. Jag vet, jag, så här, de hade ju kunnat fånga upp mig på ett mycket bättre sätt.
Var det det som gjorde att inte... Om du hade fått den hjälpen, tror jag det varit annorlunda
helt
då?
Helt annorlunda. Alltså hade de bara satt sig och pratat med mig och sagt så här, men hur känns det nu när du har fått den här diagnosen? Men det var ingen som gjorde. Jag ska inte beskylla liksom svensk psyksjukvård för att säga, ni tog inte hand om mig eller si eller så. Utan det är en sak man kan förbättra. För att som vi har pratat om tidigare, alla människor reagerar olika. Och jag reagerade så som människor kanske inte brukar, vad vet jag, inte brukar reagera. Men det skapade jättemycket osäkerhet i mig. Och dessutom så blev det också så här, jag kände att jag har inte någon kontroll nu. Och när jag kände att jag inte hade någon kontroll överhuvudtaget, då kände jag också maktlöshet. Och när jag kände maktlöshet, då kände jag också så här, nu har jag ingenting att stå på. Och då följer ju hela liksom, foundation. Mm. Då följer ju allt.
Men hur gjorde du då för att fick du hjälp sen i terapi och ändå för att kunna hantera din OCD? Och hälsoångest.
Ja, alltså det fick jag verkligen. Jag fick jättebra hjälp av flera psykologer.
Men den hjälpen tog du till, sökte du själv då eller? Eftersom de inte fångade upp dig?
Nej, men så här, det, och jag vill särskilja på det, att de hjälpte mig fortfarande med min OCD, så att säga. Men okay. De fångade inte upp min känsla av hur det var att få diagnosen. Därför att de sa så här, bra, nu har du fått en diagnos, nu ska vi hjälpa dig med den. Men det hade också varit bra om vi hade pratat om hur det kändes att få diagnosen.
Ja,
okay, för det är ett jättesteg för många människor.
Absolut.
Alltså att bara få en diagnos kan ju skapa, alltså det kan ju skapa allt ifrån liksom glädje till självhat. Vi vet ju inte hur folk reagerar när de får en diagnos. Det är jätteviktigt också att fånga upp de här personerna när de får diagnosen och bara så här, hur känns det? Hur fasen känns det att höra det här efter 25 år?
Ja, och det var en tomhetskänsla. Men sen fick du då terapihjälp. Mm. Så att du, och vilka olika terapiformer fick du hjälp med då?
Ja, men först hade jag gått samtalsterapi och suttit och gråtit.
Men jag har också förstått när jag läste om det att du inte riktigt var ärlig i terapin heller. För du var rädd för att om du sa hela sanningen så... kanske inte, alltså skulle bli inlåst.
Typ. Ja, men det stämmer bra. Det stämmer bra. Alltså jag var ju hela tiden, men det är ju också en del i OCD, det vill säga det är ju en tvångstanke att jag tänkte så här, jag får inte berätta liksom för mycket, eller jag får inte berätta allt, eller jag får inte berätta liksom om hur mycket besvär jag har, för då kommer de låsa in mig. Liksom. Och ni hör ju, det är ju liksom ett sjukligt rädsla. Beteende. Ja, det är ju en rädsla liksom. Det är ju för att jag vill inte bli inlåst, jag vill inte bli inkapslad, jag vill inte att folk skulle liksom se mig på ett visst sätt. Jag vill inte att resten av mitt liv ska falla. Jag hade ju redan fallit. Alltså, jag kände mig på den absoluta toppen. Jag kände mig fysiskt supergod form. Jag hade kostym, jag hade ett bra jobb. Jag hade liksom allting som jag värderade till ett bra liv. Och det ska jag säga, det är inte liksom alla värderar inte det, utan jag värderade till ett bra liv. Men jag hade fallit så pass långt ifrån det att jag vill inte förlora det sista. Förstår du? Jag vill inte dessutom bli inspärrad och lagd i en liksom beltbuckle-säng och bli tvångsmatad eller liksom tvångsmedicinerad. Jag ville inte det. Jag var så jävla rädd för det.
Hjälpte den här terapin dig sen både med liksom dina tvångstankar och men också att det är inte det där du kommer inte hamna där.
Nej, precis.
Så den terapin som du gick sen då, om vi kommer tillbaka till den, vad var det?
Ja, men jag gick 2 gånger KBT och sen så har jag även gått hypnosterapi och jag har även gått affektfokuserad terapi där man alltså fokuserar på sina känslor, alltså hur känner jag i kroppen i de här olika situationerna, och jobbat mycket med panikattacker och såna här saker. Det är ju ett kapitel för sig liksom. Mm. Och låt mig verkligen bara säga det, att det som hände under de här sessionerna som jag hade med jätteduktiga psykologer, alltså jag hade jätteduktiga psykologer, det som hände var att jag fick mer och mer verktyg och jag förstod hur rimligt det är att man har OCD. Alltså det vill säga att OCD är ju att du har ett överaktivt system. Du kommer inte hamna i en bältbackelsäng. Alltså, du kommer inte hamna där. För det är det som är definitionen av OCD. Du har gått, liksom, du har ett överkänsligt system. Samma så, nu förenklar jag ju väldigt mycket här, men, så att inte någon reagerar på det. Men du har ett system som är ett överfriskt system där du liksom reagerar mer än vad andra människor gör, helt enkelt. Och det var en jättetrygghet apropå det här med information. Att när jag kände att så här, bra, jag kan åtminstone ha kontroll på att jag vet vart det här kan barka. Då helt plötsligt så fick jag också kontroll och kunna jobba på det.
För du var ju verkligen, och det ska man ju säga, för det, just där nu är vi inne på OCD och hälsoångest, men många som mår psykiskt dåligt, som du var inne på, tyvärr så är det så pass väldigt många som också tar livet av sig, men också känner runt om oss är det många som går och känner sig väldigt ensamma. Du stod ju faktiskt i ett vägval där du står och väntar på tåget eller om det var tunnelbanan och visste inte om du skulle kliva på tåget eller om du skulle lägga dig under tåget.
Exakt.
Berätta om den situationen.
Ja, men jag hade ju varit, när man får så pass kraftig OCD som jag hade och säkert andra psykiatriska diagnoser också, när man får ångestdiagnoser så är det väldigt förlamande. Alltså det vill säga under vissa dagar så kunde jag inte gå upp ur sängen. Helt enkelt. Jag kunde rent fysiskt inte gå upp ur sängen. Jag kunde inte äta. Jag kunde inte sova. Och jag måste bara berätta liksom en förhistoria. Jag har ju en föreläsning som heter Jag dog varje natt och föddes varje morgon. Och anledningen till den titeln var ju att jag har ju hela mitt liv varit livrädd för att dö i sömnen. Alltså verkligen totalt livrädd. Det är det värsta jag skulle kunna tänka mig. Och när jag var som absolut sjukast och hade lite över 1000 tvångstankar varje dag och massor av tvångshandlingar och jag till slut inte kunde gå upp i sängen, så låg jag och tänkte liksom så här, vad är meningen med att jag ligger här? Vad är meningen med mitt liv? Varför ligger jag ens här? Alltså vad gör jag här? Och låg och mediterade, för det var det enda jag kunde göra. Jag kunde bara göra det, plus mina tvångstankar. Det var som att tvångstankarna var min vän liksom, fast en vän som uppenbarligen dödade mig långsamt. Och varje dag, varje natt så låg jag och grät mig till sömns för att jag var så på att jag hade tvångstankar om att jag skulle dö, för att jag rör ju inte på mig, jag gör ingenting, jag äter ingenting. Alltså jag har liksom inte ett normalt fysiskt levande där jag tar hand om min kropp, tar hand om någonting. Och blandar det då med hälsoångest att jag liksom känner så här, jag tar långsamt koll på mig själv. Så varje natt så låg jag och grät mig själv till sömns, skrek mig själv till sömns för att jag hade sån dödsångest. Eller somnade då av liksom utmattning, kanske klockan 5-6 varje morgon. Sov bara ett par timmar kanske och liksom 20-30 minuter i sträck. Vaknade hela tiden utav mardrömmar. Och när jag var som absolut sjukast så vaknade jag och slog upp ögonen och sa till mig själv, fan att jag vaknade.
Du orkar inte möta dagen igen.
Orkar inte möta det. Så varje natt så var jag livrädd för att somna tills jag faktiskt slocknade av utmattning. Och varje morgon så orkade jag inte. Så jag tyckte det var bättre om jag var död.
Och det var det som gjorde att du stod där och funderade när tunnelbanan kom.
Precis. Så de dagarna när jag hade lite mer mental kapacitet och kunde faktiskt ta mig till jobbet. Så en morgon så stod jag på Slussens tunnelbanestation. Och så tänkte jag, jag orkar inte det här. Det här är inte jag liksom. Och då var det 2 minuter tills tåget från Ropsten skulle komma. Skulle ta röda linjen från Slussen. Och de 2 minuterna var egentligen som, man brukar ju säga det, att det känns som ett helt liv. Och det gjorde det verkligen. För att det var liksom då jag bestämde mig för om jag skulle hoppa på tåget eller om jag skulle hoppa under det. Så jag stod och övervägde alla saker som har gjort mig glad i livet. Alla saker som har gjort mig lycklig. Alla lyckliga stunder. Alla saker jag har liksom faktiskt åstadkommit ändå i mitt ändå ganska korta liv. Hur mycket jag ändå har gjort. Alla glada människor, alla fantastiska minnen, allting som liksom gjorde livet värt att leva. Och sen så hade jag min ångest på andra sidan. Och det var en vågskål. Det var liksom som en vågskål där jag stod hela tiden och vägde. Och så tog jag ett steg fram när klockan då slog över till en minut. Och det liksom gick snabbare i huvudet. Och snabbare, och snabbare, och snabbare. Och du vet, man börjar höra det här gnisslet. Precis innan tunnelbanan kommer. Det börjar liksom gnissla långt bort. Liksom. Och det gick snabbare. Mina tankar gick liksom i högre takt. Jag tänkte, vad ska jag göra? Orkar jag det här? Orkar jag fortsätta? Orkar jag göra någonting åt det här överhuvudtaget? Och tåget kommer liksom närmare. Jag griper tag hårdare, minns jag, om min portfölj. Och tänker så här, nu måste jag ta ett val. Förbereder mig, spänner mig för att liksom fly eller att faktiskt fightas. Det är det, fight or flight. Jag ser hur tåget börjar komma liksom, och jag går fram ytterligare ett steg. Och sen helt från ingenstans, precis när jag liksom vänder huvudet, så får jag precis som om att någonting tänds i mig. Alltså det är som ett ljus. Och det enda jag kan tänka är på min mamma. Det är det enda jag kan tänka. Alltså min mamma är som om hon stod framför mig i den här situationen. Och min mamma har haft ett ganska hårt liv på många sätt. Och är inte liksom perfekt. Men hon är min bästa vän. Och då fick jag liksom upp det. Jag kan inte göra det här mot henne. Jag kan inte göra det här mot henne. Och jag tar ett ytterligare kliv. Sätter ner foten. Tåget kommer. Och precis då så tar jag ett steg bakåt.
Och vad kände du då när tåget hade passerat och du gjorde ett annat val?
Jag gick på och satte mig i tunnelbanan och skakade egentligen i hela kroppen, naturligtvis. Och i den stunden så kände jag mig lite som, det kan låta lite töntigt kanske, men jag kände mig liksom som ett lejon. Jag kände mig hungrig. Så en hunger hade vuxit fram under bara de här sekunderna som jag inte hade känt på flera år. Där jag kände så här, nu är jag hungrig efter att faktiskt leva.
Så det blev en vändpunkt ändå?
Ja, precis.
Ja, den är ju otroligt stark, den händelsen, och att man ändå kan stå så nära det som också var din största rädsla faktiskt. Mm. Men sen har du ju liksom, du har ju, som när man läser så mycket om dig så är det ju väldigt mycket prestation. Mm. Du är ju otroligt driven, du har jobbat sedan tidig ålder, du föreläser, du gör liksom, man tittar på ditt register, alltså du har ju gjort hur mycket saker som helst. Mm. Hur är det att liksom vara så, jag vet inte om du är prestationsdriven, men att det finns en stark vilja, liksom drivkraft i det, när man faktiskt i sin egen persona inte mår bra.
Mm.
Hur orkar du och hur har du orkat att prestera på det sättet?
Men du och jag pratade ju om det innan intervjun, just det här med att det finns en överlevnadstaktik i att jobba för att uppnå glädje, dopamin, serotonin, oxytocin, alltså alla våra glädjehormoner egentligen. När vi inte kan få det i oss själva. Det vill säga, då söker vi det externt. Jag sökte hela tiden framförallt bekräftelse. Inte så mycket prestation, utan mest bekräftelse. Alltså det vill säga, bekräftelse på att jag var bra. Bekräftelse på att jag var snygg. Bekräftelse på att jag dög. Bekräftelse på att jag var en inflytelserik person. Vad det nu än må vara, så att säga. Och det satt ju väldigt djupt rotat i mig, att om jag inte kan få det av mig själv så ska jag åtminstone få det från andra. Och det är inte lika skönt att få det av andra som att få det av sig själv. Det är per definition det som är ett hamsterhjul. Att det vill säga, man springer och springer och springer och springer, men du måste hela tiden jaga nytt. Du måste hela tiden jaga ny bekräftelse. Har du bekräftelse i dig så behöver du inte jaga den, för då har du den lättillgängligt. Gå in i ditt egna sen, så kommer du få den bekräftelsen.
Och den kan vara också en utmaning, för det är inte... jag har jobbat ganska hårt med den grejen att kunna liksom, för när jag förstod, när man pratar om det att älska sig själv och så vidare, man läste massa böcker och jag bara tittade på mig själv i spegeln och bara, ja, du är väl bra typ. Men jag förstod inte vad det var i de här böckerna som faktiskt klickade för mig, och det är ju väldigt olika, men jag förstod att när jag är sann mot mig själv, då kunde jag och andra, då kunde jag faktiskt titta på mig själv och spegeln och säga, fan, det är ju bra.
Ja.
Och den var en ganska stor grej för mig. Och då efter det så blev det, som du säger, en sån stor förändring i att jag känner att jag är bra. Och jag känner att jag gör allt jag kan för att vara en bra människa eller liksom göra ett bra jobb. Och känna det och säga det till sig själv. Mm. Då gör det faktiskt att det släpper så mycket i att förväntan på vad andra ska säga.
Mm.
Och man sparar ju sjukt mycket energi i det. Och den här drivkraften som är bra på många sätt för att kunna prestera, den lugnar sig lite. Du presterar på ett annat sätt. Du presterar kanske lika mycket, men med en annan känsla i kroppen. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det, för du blev sen bättre på att bekräfta dig själv.
Jag tror så här att en typ av metod som jag faktiskt använde, det var att börja bara lyssna på mig själv. Det vill säga att så här, jag tror inte att jag försökte att hela tiden så här, nu måste jag vara snäll mot mig själv, nu måste jag unna mig själv saker, nu måste jag göra si, nu måste jag gå på spa, nu måste jag, så här, det är inte, jag tror att många missuppfattar det här med att vara snäll mot sig själv. Det vill säga att det handlar inte om att du ska belöna din kropp med ett spa enbart, eller liksom att så här, ta en paus eller liknande, även om det är såklart jättebra saker och sådär. Men för mig är det två viktiga aspekter i det här. Det ena är att du tillbringar tid med dig själv. Alltså det är därför som meditation och mindfulness funkar. Mindfulness och meditation funkar ju inte enbart för att du blir avslappnad eller för att du får en stund där du då kan sänka pulsen och andas och så vidare. Inte enbart, utan det tvingar dig också att faktiskt tillbringa tid med dig själv. Det vill säga, du lär känna dig själv, du bryr dig om dig själv, och din kropp kommer i den här meditationen att svara med att wow, du bryr dig om dig. Du bryr dig om mig. Alltså Björn Natthiko Lindeblad, som jag har pratat många gånger med, sa en sån extremt bra sak som jag tar med mig och kommer ta med mig hela livet. Att han sa, när du börjar lyssna på din kropp, det vill säga på riktigt, när du inte bara pratar till din kropp och säger, du måste vara si, du måste vara så här, du gör si, gör så här, utan när du börjar lyssna, då kommer du märka att din kropp är som en hund. Alltså det vill säga, den börjar vifta på svansen när du bara lyssnar på den. När du bara säger, vad vill du? Vad tänker du? Vem är du? Och så vidare och så vidare. Det vill säga att din kropp är som ett, liksom, som ett djur som också behöver uppmärksamhet, som också behöver kärlek. Och då pratar vi liksom om hela kroppen. Så att ge uppmärksamhet till dig själv. Försök att tänka, vad mår jag bra utav i den här situationen? Din kropp kommer att tacka dig. Ditt jag kommer att tacka dig. Och då pratar jag liksom inte bara om kroppen som den fysiska kroppen, utan jag pratar om hela kroppen, själen. Nu pratar jag om allt du består av kommer att tacka dig om det är så att du ger dig uppmärksamhet.
Jag tycker att det är väldigt spännande med personlig utveckling och att man hela tiden hittar nya saker att hantera. Situationer i sig själv som man kanske så här, jag vet att det här kan påverka mig negativt om jag fortsätter så här, hur kan jag göra då för att det inte ska bli så? Att jag lär mig om mig själv hela tiden. För att det är ju någonstans, det enda jag vet är att jag kommer leva med mig själv hela livet.
Precis.
Och då är det lika bra att vara kompis med mig själv och även de sidorna som jag kanske vet tar mycket energi av mig. Jag berättade för dig innan här nu att nu har jag ganska mycket att göra i och med att jag då blev inhoppare på Let's Dance och gör podden, och i och med att jag då med min lilla ADHD-tjej här inom bords som älskar att vara i den här lokalen och fullkomligt går i spinn av lycka och bara känner, tjoho, nu får jag springa omkring här inne.
Äntligen!
Ja, då har jag liksom sett en bild framför mig, lite grann som känner jag att jag känner igen med det du säger, att jag försöker lyssna på henne och hjälpa henne i att om du ska dra iväg med mig nu, då kommer jag bli trött. Så kan vi inte sätta i mitt knä och så håller jag om henne och säger fan, det kan vara kul det här ska bli.
Fantastiskt.
Ska vi ta andas lite här nu så tar vi och går in. Vi behöver inte springa in, vi går in. Ja. Och så har jag liksom det hela samtalet när jag märker att jag går alldeles mycket framåtlutad och typ lite för snabba steg. Jag kommer inte fram till nästa punkt snabbare egentligen om det är så i 30 sekunder. Jag kan gå mera upprätt i det. Så det är rätt häftigt det här med att liksom ta tiden för sig själv och också reflektera, för att jag vet att du också har pratat om det, men Anna Tiberius Bodin var ju här och pratade om hjärnan, att när vi lär oss, det är ju först när vi reflekterar, och det är då hjärnan lär sig, och jag brukar då i min situation tänka, vad var skillnaden idag när jag tänkte så, när jag höll om henne, och reflektera över, blev det någon skillnad? För det är ju först då jag lär mig. Och jag vet att du är ju föreläsare nu. Du har föreläst jättemycket också inom sälj och du har fått priser. Alltså du är ju fantastisk. Och nu har du helt gått över till att du vill prata om det här med psykisk ohälsa.
Ja, exakt.
På vilket sätt känner du att du vill hjälpa till? Vad är det du brinner för i det?
Så här är det. Det är tre olika saker som jag anser vara en grundpelare till varför jag gör det här överhuvudtaget. Nummer ett är för att jag hjälper mig själv. Nummer ett är för att jag blir mer frisk när jag också hjälper andra. Det vill säga att samma sak som att så här, en lärare lär sig aldrig så mycket som när man lär ut till elever. Det vill säga att det här är ju mitt största intresse. Det här är ju min största hobby ända sedan 2015. Det är bara att ingen har vetat om det. Ingen har vetat om hur stor den här hobbyn har varit för mig. Jag konsumerar sjukliga mängder litteratur. Jag läser extremt mycket böcker. Förlåt, jag lyssnar på mycket böcker. Mycket liksom utav den här typen utav ämne konsumerar jag. Och därför är det också en del utav att det här är min hobby. Och då blir jag också väldigt, väldigt fäst vid att faktiskt också få lära ut den här kunskapen för att själv bli frisk. Nummer två är att faktiskt få hjälpa andra. Alltså det vill säga att människor som är i samma situation som jag. Det finns inget mer bekräftande för mig än när de personerna säger idag mår jag lite bättre. Idag har jag en lite bättre dag. Idag kan jag faktiskt ta mig upp i sängen. Eller idag kan jag liksom gå med lite mer höjt självförtroende eller självkänsla. Eller vad det nu än må vara så att säga. Det vill säga att människor som är i den här situationen som jag har varit i. Eller i andra situationer. Där man också jobbar eller kämpar med psykisk ohälsa. Det finns inget finare för mig än att höra de personerna säga att jag har gett dem någonting som gör att deras liv blir lite bättre. Jag fullkomligt älskar det. Och jag får också en mycket, mycket större kärlek för människor genom att jobba med människor. Jag får större förståelser. Jag blir bättre som människa när jag också märker att jag kan påverka andra människor i positiv riktning. Och den tredje, det är egentligen en sak som jag tror att många förbiser. För vi pratar mycket om psykisk ohälsa i samhället idag ändå. Vi pratar väldigt mycket, det är många som öppnar upp sig, det är många som är jättemodiga. Det är många som faktiskt vågar liksom dela med sig av sin historia. Men jag är helt också övertygad om att vi har en lång väg kvar att vandra. Dels när det kommer till stigman som inte syns, det vill säga osynliga stigman. Och mycket när det kommer till arbetsplatser framförallt. Det vill säga olika hierarkiska system eller kulturer där vi vet att psykisk ohälsa inte kommer som första prio. Eller psykisk hälsa inte kommer som första prio. Och det är till exempel på företag eller i större organisationer där psykisk ohälsa inte är ett prioämne. Och det är på min absolut högsta agenda att det ska bli det. Alltså det vill säga så.
Och vad kan man tänka då om man tar åt exempelvis företagen på ett företag? Vad vill du att de som har problematiken, vad är de ska känna att de kan känna sig fria i att göra? Är det att berätta för sina kollegor och chefer att det här är min problematik utan att känna rädsla för att få någon stämpel eller att du orkar inte, jaha, är du sån? Alltså vad är det du känner att du vill att en anställd till exempel ska kunna känna på sitt företag?
Jag tror inte att de flesta vill sätta sig i en offersituation där man säger det är så synd om mig, behu och så vidare, utan jag tror att de flesta, precis som du är inne på nu, vill bara få möjligheten att kunna berätta så mycket man vill berätta och att också kunna få en förståelse för det. Det vill säga samma sak som jag tog det här med exemplet med benet tidigare. stegare. Det vill säga att om man har brutit benet så är det ingen som ber dig att springa upp för en trappa. Samma sak är det ju här, att om jag säger att jag har väldigt, väldigt mycket ångest eller jag har sömnproblematik eller liknande, så måste det ju finnas en plan för hur man kan hantera det. Hur kan jag som chef hjälpa dig som anställd att fortfarande kunna göra jobbet även om du har psykisk ohälsa, eller även om det är så att det är någonting som inte känns 100%, så att säga. Alltså det är ju liksom, vi hjälper ju människor med vab till exempel. Det finns ju en förståelse för det. Varför skulle vi då inte kunna hjälpa människor som har psykisk ohälsa? Alltså dessutom så är det också så här att om man inte nu mot förmodan, om det skulle sitta någon chef där ute som tänker så här, ja, jag bryr mig inte om människors hälsa och jag är inte speciellt empatisk. Nej, då kan man ju i sista led i så fall tänka på att hur mycket det kostar dig att inte jobba med psykisk ohälsa om det är så att man bara bryr sig om pengar. För att dels så är det ju en sak att jag tycker att man som chef och ledare, framförallt som ledare, ska ta sitt ansvar om man är en empatisk person och faktiskt bryr sig om sina anställda, bryr sig om medmänniskor. Men så är det också så att vi har enorma kostnader och kommer få ännu mer kostnader på företag om man inte jobbar med psykisk ohälsa. Alltså vi pratar om miljonbelopp per företag som man då, som är produktionsbortfall helt enkelt på grund av att man inte jobbar med det här.
Men vad skulle du säga är den problematiken du ser när du har pratat om det här och människor som har upplevt ute på företag? Vad är den största problematiken ute på företag utifrån, alltså ledare och kollegor, gentemot vad man tänker från andra sidan, inte från den som mår dåligt utan från den andra sidan? Vad är det de inte gör som de borde göra?
Jag ska citera, jag fick ju jag hörde ju, för de som följer mig på LinkedIn så skrev jag ett inlägg här om veckan där jag beskriver exakt det som är problemet. Och då var det en chef som hade pratat, som jag överhörde då, som hade pratat om sin anställd som mådde psykiskt dåligt och som faktiskt mådde väldigt dåligt och var på väg in i väggen. På grund utav, och då var det liksom inte utav andra saker utanför jobbet, utan det var på grund av hög arbetsbelastning dessutom. Och den här chefen då sa, jag fattar inte varför det måste vara så jobbigt, det är väl inte mitt ansvar. Där har du kärnan i hela problemet.
Förlåt att jag svär, men det är ett jävla problem.
Ja, det är ett faktiskt jävla problem.
Och vad tror du det grundar sig i att vi inte har mer förståelse för det? Är det för att det finns för lite kunskap kring det? Du berättar ju så att vi har en möjlighet att förstå.
Ja.
Men vad är det, för det, jag vet inte, ledarskap, alltså ledare, får de ens utbildning? Eller, för att det är, ibland är det ju som sagt för svårt att förstå när man inte ser. Och vad är det man kan göra för, alltså så här, vad kan företagen göra för att hjälpa sig själva att finnas där för att hjälpa andra?
Information är det första, det vill säga att vi kan inte förstå någonting om vi inte har tillräcklig information. Vi som människor söker information för att kunna överhuvudtaget förstå. Så det är det första, att informera ledarna, informera de anställda, informera de personerna som sitter på företag, dels hur det här kan upplevas, dels hur det känns att ha den här problematiken och dels hur ni som företag upplevs om det är så att ni inte jobbar med de här sakerna. Det tror jag kommer att få många att förstå, okej, vi kanske bör jobba med de här sakerna. Så information är huvudnyckeln. Nummer två är också att kunna skapa ett öppet klimat. Det är nummer två. Att skapa ett öppet klimat utan dömanden, utan liksom att för den sakens skull skapa misstänksamhet. Du vet, alla de här skitgrejerna som kan komma med att man försöker skapa en öppen företagskultur. Så försök att skapa en riktig öppen företagskultur där människor faktiskt vågar dela utan att bli dömda för det, helt enkelt. Eller utan att få en etikett. För det är det som är hela problemet. Att man tänker att nu kommer de se mig som svag. Nu kommer de se mig som en mindre bra anställd. Nu kommer de se mig som en person som inte kan göra jobbet så som andra kan göra det. Så, och den sista delen framförallt, eller den sista delen som jag skulle också vilja ta upp, det är just det här att människor mår bra utav att vi också kan dela och kan faktiskt dela mellan varandra för förståelse. Det vill säga att kan vi öka på varandras förståelse så är det alltid liksom fördelaktigt. Och då pratar vi om motivationsarbete. För att kolla, vad blir en chef mätt på idag? Jo, de blir ju mätta på nyckeltal. naturligtvis. Alltså de blir ju mätta på, om vi kollar på en marknadschef, han blir ju mätt på MQL-er, det vill säga hur många personer som man kan marknadsföra till. Kolla på en säljchef, vad blir de mätta på? Jo, de blir mätta på SQL-er, det vill säga alla de här företagen kommer ju att sätta upp nyckeltal, för man får inte ha för många, och det är ju liksom rimligt på något sätt för att man inte ska ha diversifierat fokus. Man sätter ju upp nyckeltal som är viktiga för verksamheten, det vill säga man brukar prata om hårda och mjuka mål. I de mjuka målen framförallt så bör ju en utav de här minst vara personalens välmående. Och det ska vara ett varje dag jobb. Det ska inte vara så här, nu gör vi en enkätundersökning en gång per år. Det ska vara ett varje dag jobb, för att jag kan lova er att om man jobbar på de här sakerna så kommer man att få bättre, då kommer man att få bättre arbetstagare och bättre medarbetare. Det vill säga som faktiskt vill prestera mer. Dels för att de känner en relation till företaget att så här, wow, här vill jag jobba. Det här känns som en arbetsplats där de tar hand om mig. De bryr sig om mig. Jag får dela med mig. Det är flexibelt. Jag kan arbeta utifrån mina egna förutsättningar. Det skapar motivation. Och dessutom så vet man också att okej, har vi det här nyckeltalet, då är det hela tiden möjligt att kunna kolla upp. Det vill säga, det är någonting som varje människa har i bakhuvudet. Blir man mätt på det så kommer man också jobba på det.
Mm. Och det är där, och just den här tillit och trygghet.
Ja.
Det blir ju en arbetsmiljö som man vill vara i.
Ja.
Och man vill vara en del av i att nu gör vi det här tillsammans och drar framåt. Så det är ju
exakt.
Egentligen bara en win-win-situation.
Exakt.
I att, men då säger du att informationen är ju den viktigaste. Och också vikten som jag känner, som vi pratade om där med stigma till exempel. Att inte känna skam, inte känna rädsla för vad andra människor tycker.
Nej.
Och tänker, utan
nej,
det här är jag. Du behöver inte tycka synd om mig, jag vill bara att du ska veta vart jag befinner mig. Det är det viktigaste för mig. Att känna den tryggheten i det.
Ja, jag tycker det är så bra sagt. Och jag måste bara säga det att så här, kolla, några av de mest imponerade bolagen som jag känner, de mäter framförallt inte resultat. Vet du vad de mäter istället för resultat?
Välmåendet.
De mäter förändringsbenägenhet.
Mm.
Det vill säga, hur mycket är jag som anställd beredd att förändra i mitt arbete? Alltså det vill säga, hur mycket kan jag förändra? Och det är inte säkert att det är det ultimata nyckeltalet. Men det påvisar att vi inte bara måste mäta liksom att så här, nu fick jag de högsta resultaten. Utan kan jag faktiskt få en motivationsresa att bara förändra sättet jag arbetar på, eller ta mig an ett nytt system, eller bli mer positiv till mitt arbete, eller att lära mig nya saker, eller att få mer information, eller att gå en kurs, eller vad som helst, för att jag ska kunna jobba bättre. Alltså det vill säga, det finns jättemånga olika sätt att jobba med motivationsarbete och nyckeltal i verksamheter. Och samma sak är det med det här. Nu pratar vi inte om förändringsbenägenhet i arbetet, utan nu pratar vi också om då, det vill säga att vi ska mäta människors välmående. För att vi vet att om vi mäter det, då kommer det vara viktigt för företaget. Då kommer det vara viktigt för ledarna. Och är det viktigt för ledarna, då är det också viktigt för deras alter ego, som då är cheferna. Och är det viktigt för cheferna, då kommer det sippra ner i organisationen. Och sippra ner i organisationen, så kommer det få ett ökat fokus.
För det är svårt att komma åt det med sociala medier på det sättet. För det är ju liksom överallt. Men hur kan vi göra för att se de här ungdomarna och göra någonting för dem? Vad tror du?
Tre saker. Dels så skulle jag vilja införa mindfulness i skolan och faktiskt lära sig egentligen att prata med sig själv. Det vill säga att så här, införa precis samma sak som man har en gymnastik, så inför man mindfulness, inför mental hållbarhet, en kurs i mental hållbarhet i skolan, och att faktiskt få lära sig att jobba med sig själv, jobba med sitt eget psyke, jobba med sin egen, precis samma sak som att man har en gymnastik, så är det gymnastik fast för hjärnan. Helt enkelt, det är den första. Alltså det vill säga, det ska alla barn genomgå. Hur man tar hand om sig själv rent psykiskt. Jätteviktigt. Nummer två, att beslutsfattare också möjliggör för projekt som syftar till att informera ungdomar om att vara till exempel källkritiska, om att ha den här formen av distans till exempel sociala medier, till exempel vissa nyheter, till exempel hur man ska faktiskt kunna arbeta med sin egna mentala hållbarhet även då när man slutar skolan och även när man kommer ut liksom i verkliga livet eller i arbetslivet och så vidare. Och likadant också då att man tillser faktiskt från beslutsfattare också att företag motiveras ännu mer utav att jobba med psykisk ohälsa. Det vill säga att företag och skola måste jobba med psykisk ohälsa på ett helt annat sätt. De måste börja ha de här nyckeltalen som är så pass viktiga att bli mätta på, för att vi vet också att då kommer företagen ta det här på allvar på ett annat sätt. Och sen då att också visa upp dem som är liksom bäst i klassen faktiskt. Och att premiera dem. Det är ett incitamentsarbete. Att premiera företag, premiera skolor, premiera organisationer som arbetar med det här på ett bra sätt och liksom på ett lyckat sätt. Och sen den sista saken tror jag framförallt är att man också måste bygga ut information och en bättre, alltså man måste ge mer pengar till psyksjukvården så att den också är proaktiv och inte bara reaktiv. Det vill säga att jag ska inte få hjälp först när jag har försökt att ta livet av mig, utan jag ska få hjälp redan innan, proaktivt. Jag måste veta att om jag mår dåligt så innebär inte det att jag är psyksjuk. Det innebär att jag faktiskt kan gå och prata med någon utan att det finns ett stigma kring det. Vi måste mota Olle i grind. Det måste bli proaktivt. Jobbar man proaktivt inom till exempel psyksjukvården eller i organisationer, då kommer det inte behöva gå så långt och det kommer inte behöva kosta samhället lika mycket pengar, om det nu är det man bryr sig om.
Ja, för det är ju så enormt många som inte får den hjälpen som de verkligen behöver.
Exakt.
Och som också söker hjälpen men får den inte.
Exakt.
Så där finns det en enorm problematik.
Exakt så.
Du föreläser ju nu om det här. Vilka är det du föreläser för?
Men jag föreläser framförallt för företag helt enkelt. Och då är det företag som vill arbeta med mental hållbarhet och psykisk ohälsa, om det har blommat ut i det så att säga. Sen ska jag också säga det att jag är inte legitimerad psykolog. Jag är inte legitimerad psykoterapeut. Och man ska inte se mina råd som medicinska råd. Det är viktigt att liksom notera. Jag kommer alltid att hänvisa att om det är så att du behöver, så ska man alltid liksom ta kontakt med sjukvården, sin vårdcentral eller legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Det är viktigt att säga. Men det jag framförallt föreläser för är ju förståelsen, informationen, att lyfta frågan, att visa, för jag kommer ju från också att ha jobbat med nyckeltal i hela mitt liv. Jag har jobbat med motivationsarbete hela mitt liv. Det vill säga, jag vet hur man kan bygga organisationer så att man tar hand om sin personals mentala hållbarhet. Och det kan räcka för att man ibland ska då kunna förändra i rätt riktning. Så att först och främst företag, organisationsförändringar och hur man faktiskt jobbar med mental hållbarhet och psykisk ohälsa för att ta hand om sin personal på rätt sätt och få massor av fördelar för det. Sen är det också att jag föreläser för större organisationer, öppna sammanhang, mässor till exempel. Jag har en mässa nu i helgen som jag föreläser om, och då är det framförallt för att dels informera de som eventuellt mår dåligt men som ännu inte vet att det är det här det beror på. Det vill säga, det är väldigt många som går runt och har ångest utan att de vet att det är ångest de har, så att säga. Och det är också jätteviktigt, så att säga, det vill säga göra folk medvetna. Samma sak så brukar jag också föreläsa väldigt mycket för personer som är anhöriga, personer som är chefer, fotbollstränare, vad det nu än må vara, som kommer i kontakt med människor som kanske har psykisk ohälsa eller som behöver helt enkelt jobba med de här frågorna, för hur de kan stötta bäst. För jag menar, jag har ju varit i det, jag vet också vad jag behövde, men jag vet ju inte vad alla behöver, men jag kan ge ett exempel på hur man kan jobba med de här sakerna.
Och det är det som är, som du säger, även om inte du är utbildad, så är det ju att vi behöver hjälpa till från olika håll.
Ja,
de som är utbildade, de gör sitt, de som har sin erfarenhet och sett, upplevt brister kan ju dela med sig av sina erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna göra en förändring så att människor inte ska behöva hamna i den psykiska ohälsan, och vi måste sänka de talen som just nu är.
Exakt, och jag vill bara säga det att jag sitter ju inte här och jämför mig själv varken liksom mer eller mindre med en psykolog, att jag säger så här, men det är bättre eller sämre. Det är två helt olika saker. Jag gör inte det som en psykolog gör, utan jag informerar, jag möjliggör för dialog, jag möjliggör för att de här personerna ska kunna få en bättre arbetsvardag eller ett bättre liksom liv i övrigt, och jag bidrar med mina egna erfarenheter för att andra ska få en förståelse. Så att jag säger inte att det ena utesluter det andra.
Nej, och det är det som jag menar. Tillsammans så kan vi ju förändra.
Exakt.
Och du är här och berättar om din historia. Det kan också göra någon som lyssnar. Det är väldigt viktigt, väldigt viktigt, och det är många som har pratat om det också, att det är väldigt viktigt att vi också i podden skulle ta upp psykisk ohälsa. Så att det var jättefint att du du ville komma hit. Och sen då hittar man ju dig på LinkedIn.
Ja.
Och sen har du din egen hemsida chrispettersson.se.
Stämmer bra.
Så där kan man gå in och titta på olika föreläsningar du gör och sådär.
Yes.
Nu undrar jag ju vad du är nyfiken på.
Jag är ju väldigt nyfiken på det här med hur man jobbar med just de här frågorna, psykisk ohälsa och liknande, i ledande befattningar. Det vore jättekul att ta hit någon politiker till exempel som faktiskt jobbar med de här frågorna, eller någon i ett utskott som jobbar med de här frågorna.
Har du tagit kontakt med någon av dem?
Ja, men så här, det är också, de har ju väldigt mycket på sitt bord. Jag förstår att det liksom är väldigt mycket arbete kring de här frågorna, men jag tycker att man lyfter det alldeles för lite. Jag får också alldeles för lite gensvar när jag tar kontakt med de här personerna. Så att jag skulle gärna vilja ha mer kontakt och mer gensvar när jag väl tar kontakt. Jag vill inte säga något namn såklart.
Nej, det är klart. Men just att du är nyfiken på vad det görs och vad det finns. För det är det någonstans också man kan känna ibland när det är vart fjärde år val.
Exakt.
Alltså, då kan jag känna sig ibland att, men hur ska man hinna förändra och göra det man vill innan nästa val? För det är många, i Sverige så är det ju väldigt många instanser, allting ska gå igenom och innan det ens blir en förändring. Många påbörjar, men där tycker jag liksom, kan partierna gå enas i vissa frågor, så att det ska inte spela någon roll vem det är som är ledande, utan det finns vissa frågor, psykisk ohälsa och dem, att enas i att det här är en viktig fråga.
Precis. Jag måste bara säga det att jag är ju inte, absolut inte för liksom att hålla på och blama eller tycka liksom så här, ni har inte gjort si och ni har inte gjort så, jag vill inte skuldbelägga något parti, ingenting sånt där, utan snarare handlar mer om att så här, precis som du sa nu, eller precis som vi liksom är inne på, att vid förra valet, jag tror inte att jag hörde psykisk ohälsa vara ämne för debatt en enda gång, och någon får gärna rätta mig om jag har fel i det här, alltså rätta mig jättegärna, men jag tror inte jag hörde en enda tv-debatt där de sa liksom, psykisk ohälsa, det ska vi snacka om idag. Alltså det vill säga att jag säger inte att det liksom finns, jag värderar inte mer eller mindre viktiga topic eller problem, det är inte så, men att man inte har psykisk ohälsa mer som ett ämne i diskussionerna i till exempel tv-debatter och liknande, det tycker jag är extremt märkligt. Därför skulle jag vilja veta, vad görs egentligen?
Mm. Det ska vi hoppas på att vi kan få svar på framöver. Jag vill också innan vi avslutar också fråga, hur mår du idag?
Jag satte upp, när jag var som absolut sjukast, så satte jag upp 100 punkter. Helt enkelt. Så 100 hållpunkter för hur jag vill må, så att säga, när jag vill leva som vanligt. Man blir, alltså grejen är att OCD är ju kroniskt, så att jag kommer ju aldrig liksom bli av med det, utan jag har alltid en risk att falla tillbaka, så att säga. Men då satte jag upp 100 punkter, och utefter de 100 punkterna så är jag idag 90% frisk. Jag klev precis över 90% strecket.
Så jag är
superglad för det, måste jag verkligen säga.
Åh, härligt. Och även om du, som du säger, du blir aldrig frisk, men du har du verktyg nu idag så att du kan hantera när, alltså, du vill prata lite grann om mot Olle Grin, liksom, att du kan hantera när du märker att det börjar komma.
Ja. Absolut, och det, jag menar så här, till er som, jag vill bara säga det som en liten, lite så här sista grej, att till er som tror det kommer aldrig bli bättre, det kommer att kunna bli bättre. Det kan bli bättre. Det kommer bli bättre. Det finns verktyg. Det finns verktyg som jag har tagit reda på bara under det sista året som har hjälpt mig jättemycket. Sök, ta hjälp och du ska finna. Jag lovar, det kommer bli bättre.
Tack snälla Chris för att du kom hit. Och vi ska nu avsluta med en liten låt innan vi stänger igen för idag. Och vilken låt vill du avsluta med?
Ja, jag vill avsluta med Avicii, helt enkelt, på grund av att jag delar. Det är ju, jag är ett väldigt fan av honom, både på grund av Tim Bergling, på grund av dels musiken, men också på grund av hans både liv, hur han har inspirerat mig. Och tyvärr så har ju även hans bortgång inspirerat mig också.
På vilket sätt då?
Nej, men jag, det är en av de sakerna där jag satt faktiskt och grät när jag fick reda på hans bortgång flera dagar, för att jag liksom... Jag tänkte så här, det där var ju sånt som jag ville bli. Jag ville ju bli som honom. Jag ville ju ha samma karriär. Men han, ja, det gick ju som det gick ändå. Och det berörde mig extremt mycket. Att det vill säga, det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Det spelar ingen roll hur lyckad du är. Det spelar ingen roll om de här sakerna. Därför att saker kan ändå, ja. Den psykiska ohälsan lämnar ingen oberörd. Och det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Så att det är en kärlekshälsning till honom personligen faktiskt. Där jag, ja.
Då avslutar vi med den kärlekshälsningen.
Ja, tack.
Tack snälla Chris.
Tack så mycket. Don't you love it all? It all just fades away. When you close.
those don't fear the songs of yesterday. All of the tracks we traced, we raced to reach the sun. All of the lights to find a place where we belong. All I know is that with you I'm moving on. 'Cause all of the days out, all of the days out on the run.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.